Hej kära lyssnare och välkommen till Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Jag heter Malte Hallqvist, är komiker och föreläsare och skådespelare och så har jag den här podden. Nytt för i år är att man kan prenumerera på den här podden. Det kostar 29 kronor och är lite mindre än en dimestrut har jag kollat upp. Och för de 29 kronorna så får man, ja, inte en dimestrut då, utan man får ett extra avsnitt i månaden. Alla Malte möter, som är en talkshow som jag har här på Skala Teatern i Karlstad, får ni som ljudfil och så får ni sommaravsnitt. Ett i juli och ett i augusti, då podden egentligen har semester. Än så länge så finns de här bonusmaterialen bara på Spotify, men vill du bli prenumerant så gå in och klicka på den länken som finns i avsnittsförklaringen till det här avsnittet. Avsnittets gäst heter Anneli Skog och hon tog kontakt med mig via Messenger där hon skrev att hon hade en berättelse att berätta och att hon gärna ville berätta det i min podd. Jag sa ja och här kommer resultatet i avsnitt 173 av Insikter från Utsikter med Anneli Skog. Anneli Skog arbetar som förskollärare i Holmedal i västra Värmland och är mamma till Edvin. Edvin har varit med om en nästan overklig händelse som skakat om hela familjen. Från att ha varit en ungdom med ganska stora svårigheter med impulskontroll så blir han via en hjärninflammation en helt annan person med helt andra behov. Detta är mamma Annelis berättelse om den resan och om konsten att acceptera livet som det kommer även när det kommer som en överkurs. Hur är det att längs vägen haft två olika söner i en och samma person? Hur har Edvins systrar bearbetat situationen och hur ser framtiden ut? Detta och väldigt mycket mer kommer här, men först en seger för musikalen som scenkonst. Och varför tycker du det är så roligt med teater då?
Jag vet faktiskt inte, men jag tycker att teater, musikal, allt där det händer saker.
Ja.
Det är liksom liv och rörelse. En musikal är ju än bättre. Jag fick med mig min man på Så som i himlen, sista föreställningen. Och så hör jag han säger till sin pappa, det här var kul. Det skulle jag gjort tidigare. Just det.
Seger för dig. Ja. Seger för musikalen. Ja. Kära lyssnare. Hjärtligt välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Insikter från Utsikter, podden du mår bra av. Idag så befinner jag mig på ett ställe faktiskt som jag aldrig har varit förut, Holmedal. Mitt emot dagens och avsnittets gäst, Anneli Skog. Hjärtligt välkommen.
Tack.
Du, hur länge har du bott eller jobbat i Holmedal?
Jag har jobbat här sedan 2011. Ja. Jag fick en anställning här ett år före jag var färdigutbildad.
Mm.
Och när jag var färdigutbildad så fick jag min fasta tjänst. Sen läckte jag att jag slutade, brukar jag säga.
Bra jag, uttryck.
Ja, men jag tog en paus där i början av 2022. Och prova annat jobb en stund. Men så av olika anledningar så kom jag tillbaka i april 2022.
För de lyssnarna som inte känner till Anneli Skog så tänkte jag att vi kör en faktaruta. Jag gör det med alla mina gäster. Lite korta frågor, korta svar. Fullständigt namn.
Anneli Elisabeth Skog.
Ålder.
53.
Yrke.
Lärare i fritidshem.
Vad var det i den här lilla pausen när du lekte att du slutade?
Då var jag en fast vikarie på en skola i Charlottenberg.
Ah.
Mm.
Men är nu tillbaka då.
Ja.
Civilstånd.
Gift.
Familj.
4 barn, 3 barnbarn och en katt.
Hobby.
Blommor får jag väl säga.
Ja.
Med stigande ålder.
Ja, så har det inte alltid varit så.
Nej, det har inte varit så, men nu är det.
Och nu är vi inne i liksom, ja, början på maj kan man säga. Är det så det kliar i fingrarna nu?
Ja, mina dahlior skulle nog gärna vilja komma ut, men jag är rädd för frostnätter.
Ja, det är fortfarande lite kallt.
Ja.
Mm. Äter helst?
Oj, den är svår. Jag tycker om thai-mat.
Ja.
Men jag tycker om smörgåstårta. Jag tycker om pizza. Jag tycker om ganska mycket.
Ja.
Ja.
Thai-mat, gillar du stark mat?
Nej, den får inte vara stark.
Nej, jag tänkte, när du sa smörgåstårta så kändes det att det ska inte vara starkt.
Nej, mild variant av thai-mat.
Dricker helst?
Kaffe, vatten och bubbel.
Sista frågan. Din största inspirationskälla?
Oj, den var svår. Alltså jag har ju mött många runt mig som har inspirerat på olika sätt. Men om jag kan inte säga att ja, men den här personen har gjort att jag gjorde de här valen eller den här, men jag har alltid varit fascinerad av människor som skriver böcker. Författare. Tycker jag. Och människor som kan bry sig om andra på något vis. Jag har ingen sån där att wow.
Nej, men mer typen av människor som inspirerar dig.
Ja.
Ja. Ja. Du kanske skulle skriva en bok.
Nej. Eller det är min dröm.
Ja.
Men jag har skrivit en kort berättelse nu om det här som hände. Och jag inser att nej. Någon författare är jag nog inte. Jag tycker om att skriva. Men, men man vet aldrig.
Man vet aldrig?
Nej.
Nej.
Men jag tycker om att skriva och jag tycker om att läsa. Och kan inspireras av olika saker man läser.
Du skrev ju till mig.
Ja.
Och förklara lite vad din familj har varit med om. Med din son Edvin.
Ja.
Skulle du vilja ta med oss på den resan?
Ja, alltså Edvin, han är en fantastisk kille såklart. Han mådde inte bra. Han trivdes inte i skolan.
Vilken ålder började ni märka
det
här?
Alltså skolan kan vi säga att det har han aldrig trivts.
Nej.
Sen han började högstadiet så förändrades han. Han blev, jag vet inte vad jag ska använda för ord för att inte göra ner Edvin, men han blev ganska besvärlig. Ja. Och vi bad om hjälp och vi satt på möten.
Kom detta som en överraskning eller hade det funnits tendenser till det här även på låg- och mellanstadiet?
Alltså, ja, han kunde väl, jag vet en gång som de skulle ha pannkakor till lunch så fick de inte det och då demonstrerade han och fick med de andra och de gjorde skyltar och sådär. Så att lite sådana saker, men inte det här att han drog hemifrån. Han provade alkohol, han provade droger, visade aldrig något. Jag var nog Apotek 24 största kund på drogtester.
För du misstänkte ganska tidigt?
Ja, eller? Ja, jag hade en magkänsla. Det här är inte bra, det stämmer inte. Och vi fick hjälp av socialen. Sen i september 21, då blev det ett omhändertagande. Och han placerades på ett HVB-hem.
Hur känner man som mamma då?
Ja, vad känner man? Jag kände väl att nu måtte vi få en vändning. För att det här,
det är klart att det blir både en lättnad, men jag kan också känna, fanns det någon typ av skuld i att inte klara av att ha sin son hemma?
Absolut, och jobba med andras barn och ens eget barn lever enligt sig själv ett bra liv. Medan vi vuxna står bredvid och tänker att det här går aldrig bra.
Nej.
Men han blev placerad och tack och lov så byggde vi upp en bättre relation igen. Och han sa, mamma, det här är inte ditt fel. Det är jag som har gjort fel. Och vi byggde upp det här. Och sen så var jag hos honom. Måste ha varit i början. Ja, runt 10 oktober kanske. Kan stämma. Ja, i alla fall.
Vilket år är det här?
2021.
2021. Mm.
Och då så var han inte pigg. Och han åt dåligt. Och de hade hållit på med det här. ADHD-medicinen då. För att han fick ju diagnos ADHD. Och
när fick han den då?
Den fick han 20... Nej, nu sa jag fel på årtal. 2020 blev han omhändertagen.
Ja.
2020 fick han diagnosen, tror jag det var. Eller 2019. Slutet 2019.
Men det är ganska sent ändå. Han var, hur gammal var han då?
Då var han... 15 fyllde han då i januari 2020.
Vad sa och, Edvin om det när han fick en diagnos? Var han på känn eller?
Nej, alltså han sa nog inte så mycket. Vi hade inte den kommunikationen just där och då, för att det handlar så mycket om att du måste komma hem, Edvin. Du får inte åka iväg hur som helst och sköt skolan och...
Men var han utåtagerande också? Så att han blev arg, eller var det bara att han försvann både hemifrån och från skolan?
Han kunde ju vara arg. Men han slogs ju inte. Vad jag vet så slogs han inte.
Nej.
Sen kunde han ju kasta sönder någon sak hemma eller sådär. Men inte så att han slog omgivningen. Och sen då september 2020 blev han ju placerad. Och i oktober var jag hos honom.
Vad var hans reaktion på att bli omhändertagen då? Att han inte fick gå
hemma? Han förstod. Alltså på något sätt. Nu låter det här jättekonstigt. För de som inte har varit med om en sån här resa. Där det var turbulent innan. Så kan jag känna att. Ja, skönt hade varit att få hjälpen tidigare. För att han själv tog kontakt med sin mentor och bad om böcker. Och nu ska jag fixa skolan, mamma. Det var en av sakerna han sa. Så på något sätt så blev det ju ett bryt i alla fall ifrån det som var. Sen... ja... kanske jag hade önskat hjälpen på ett ställe som hjälpte. Så.
Ja.
Men
det var mer förvaring.
Ja, lite. Eller nu är jag, vad ska jag säga, jag kanske har för höga krav på. Men står det saker i en verksamhetsplan så tror jag att det är så det funkar.
Och det är ju inte att ha för höga krav, tänker jag.
Nej. Så att, men där var han och han signalerade att han var ingen pigg. Och till slut så...
Hur länge hade han bott på...
3 veckor väl. Ja, 16 oktober. Han, 4. Han blev placerad 15 september 2020. Och 16 oktober 2020 då ringde jag HVB-hemmet och sa att ni har en av de viktigaste personerna i mitt liv hos er. Han är sjuk. Ni får åka till vårdcentral. Och då hade vi ringt. Det var ju inte så att jag har väntat i en vecka, utan jag har ringt och vi har smsat och talat om att Edvin kan bli jättesjuk av streptokocker.
Ja. Han hade feber och så där förstås.
Feber och frossa och åt inte. Ja, han mådde inte bra.
Nej.
Så summa summarum är att fredag den 16 oktober åker jag hem, bokar hotell, tar med mig min man och vi åker ner till Näl, för det var ju närmaste sjukhus. För det visade sig ju då att han hade ju feber och han hade för högt levervärde. Ja, vad ska jag säga? Jag har ingen erfarenhet och jag tänkte att jag har några dagar på sjukhus, är vi hemma? Jag tror det tog, nu kan jag inte siffran i huvudet, men om vi gick in på Näl 16 oktober 2020 så blev vi utskrivna från Karlstad centralsjukhus i början av mars 2021.
Ja, ni blir alltså förflyttade också då? Från
ja.
Näl, för lyssnarna som inte vet, det ligger i Vänersborg.
Ja.
Och så flyttar ni till
därifrån Karlstad. Flögs han då med ambulanshelikopter. För det som hände på Näl var att Edvin blev sjukare och sjukare. Mm. Gulare och gulare. Han...
Vad trodde du att det var?
Det pendlade från allt till droger. Till... Mm. Ja, att han har fått i sig något han inte tål. Alltså tankarna snurrar ju på ett sätt som man inte... Alltså, det är så svårt att ta på. För man... Och just det här, något som jag jobbar med, som jag tycker är jobbigt, det är att mitt barn går in på en vårdcentral.
Mm.
För att sen komma ut ifrån ett tredje sjukhus i rullstol.
Mm.
Den sliter jag med. Och de säger att de inte har gjort något som är patientskadande. Så att då får jag lita på det, fast det inte känns bra.
Mm.
Men han blir sjukare och så får han en kramp. Och jag ser ju, jag sitter utanför för de ska prata allvar med Edvin. Om han har tagit droger. För vi är ganska transparenta, jag och min man, kring hur det har varit. Och han kom ju med HVB-hempersonal.
Mm.
Och så går jag dit och... då krampar Edvin. Och jag ser personal överallt och jag hör läkarkandidaten säga, nu har det gått 6,5 minuter. Och där någonstans så känns det som att jag har inga ben.
Mm.
Vi lever också i covid.
Mm.
Det är ingen... Jo, läkarkandidaten tar tag i mig, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer ut ur det här rummet i alla fall. På något sätt. Och en sköterska förklarar att nu kommer Edvin hamna på IVA. Och det gjorde han. Jätteomtumlande såklart.
Mm.
Mm. Sen kom han upp från IVA. Mm.
Men ni är fortfarande kvar på Näl nu, va?
Nu är vi på Näl.
Ja.
Så kom han upp ifrån IVA och jag säger, nu åker jag hem till lilla syster. För hon har ju levt i limbo en vecka.
Mm.
Så jag åker hem och då söver de Edvin igen för att göra en undersökning. Och då ringer Jonas och så säger, det går inget bra det här, Anneli. Så att jag sätter mig i bilen och styr tillbaka till Näl. Och då, när jag kommer ner så... Jonas ligger och snarkar högljutt, klädd i landstingets kläder. Edvin är vaken och han tittar på mig och så säger han, det är lugnt, mamma. Jag tänker efter han, om du hade vetat.
Mm.
Om vi hade vetat. För vi lever fortfarande i en förnekelse, kan man väl säga, med facit i hand. Men vårat motto var hela vägen att säga att om det inte blir bra så ska det bli bättre. Så att vi slet. Sen den, nu är det dåligt med datumen, men jag tror det är söndag 25 oktober. Då är Edvin jättedålig. Han flygs då till Göteborg.
Mm.
Med helikopter. Och det där har jag tänkt på mycket i efterhand. Varför var det ingen som skickade iväg oss, en av oss, före? Så att vi kunde ta emot Edvin när han kom till Göteborg. Och när jag kommer ut på 45-man, då kan man tänka att hur med var hon? Ja, så till Jonas, vi hade två bilar nämligen. För han kom ifrån Norge och jag till Näl. Ja, men jag måste tanka. Och så kommer jag ut på 45-man. Då har jag alltså vinkat av helikoptern, tankat bilen. Så tittade jag efter helikoptern. Tänkte, jag kan ju följa helikoptern. Och nej, den var ju i Göteborg. Säkerligen innan jag var...
Ut på 45-man?
Ja.
Mm.
Och då kommer vi ner till Göteborg där han då hamnar på barnintensiven på drottning Silvias barnsjukhus. Och där blir han kvar till den 19 november. Då kommer han ner på avdelning. Han är inte med. Han är ju piggare.
Ja, men de har fortfarande inte riktigt hittat
vad det är. Det som är, när jag läser mina anteckningar, för jag skrev ju. Och jag skickade ju meddelanden, och det var många som brydde sig. Och ibland så kom det bara ett hjärta på kvällen från någon. För att visa liksom. Och då visste jag att vill jag inte svara nu så kan jag. Och då har jag sett att jag har skickat till någon att det är så konstigt. För nu har de hittat järn. In. Och då jag skriver inflammation i hjärnan.
Mm.
Det jag inte har fattat förrän i år är att han hade hjärninflammation.
Mm.
Jag tror faktiskt att jag säger i NVT att han har bakteriell hjärnhinneinflammation.
Ja, så står det i NVT. Ja.
Och då kan man säga att vi satt på möten. Läkarna var bra på att informera.
Mm.
Men jag var inte bra på att fatta vad de sa.
Vad var det då?
Encefalit, och det är hjärninflammation. Så hela Edvins hjärna var inflammerad.
Ja, just det, inte bara hjärnhinnan utan.
Nej, hela hjärnan.
Och av någon bakterie som kom någonstans ifrån som man inte riktigt
vet. De vet inte. Säger de? Jag vet inte. Det står någonstans
ja, för skulle de
om blodförgiftning.
Känns det som att de skulle kunna ljuga för det eller?
Nu ställer du en öm fråga. Tänk om läkarvården som vårdar honom hör det här.
Ja, men du måste ju få
så här är det. Jag har skrivit om blodförgiftning. När Nell gjorde den fördjupade utredningen som de gjorde. Eftersom jag faktiskt fundera på hur kan mitt barn gå in på en vårdcentral och flygas därifrån i helikopter från sjukhuset.
Men han hade feber och var dålig när ni kom?
Ja, det hade han. Och så hade han det här förhöjda levervärdet. Det står om septiska embolier. Och det vet inte jag riktigt vad det är.
Inte jag heller.
Men det kan ge blodförgiftningsliknande symptom. Så att,
men hur får man sånt då?
Ja, jag vet inte. Han hade ett sår på en av armarna. Och när vi kom till Göteborg så säger en sköterska så här, vad har han gjort på armen? Ingen aning. Så.
Mm.
Och det är klart att det spöker runt i huvudet på mig. Hur kunde jag missa det?
Mm.
Att han hade det. Var det därifrån det kom? Vad hade hänt om jag hade sett det tidigare?
Ja, det,
vad hade hänt om jag hade åkt ner den där onsdag natten när jag ville åka ner?
Mm.
Men inte gjorde det för att vi hade ju äntligen fått hjälp. Mm. Och skulle hjälpa Edvin tillbaka till ett vanligt ungdomsliv.
Och skuld är vi bra på, vi människor.
Ja. Men jag försöker att tänka att jag gjorde så gott jag kunde.
Mm.
Med den kunskap jag har. För han slutade ju prata, Edvin. Han la ju av.
Den är i Göteborg?
Ja, redan på Näl, men mer och mer i Göteborg. Och jag vet, jag sa vid något tillfälle till någon läkare. Ja, när han blir frisk så får jag väl plocka fram mina svenska kunskaper igen.
Mm.
Svenska, ja. Nej, men där är vi inte. Och så får han hjärninflammation. Får då stroke och Alzheimers liknande skador på hjärnan. Det är resten efter hjärninflammationen. Och han har utvecklat epilepsi, afasi. Och afasi, för de som inte vet det då, så är ju det att man har svårigheter med talet. Han har ju
minnet. Hur mycket kan han prata då?
Ja, han kan prata jättemycket. Mm. Men det är inte säkert att man förstår alltid vad han säger.
Nej, men han pratar gärna.
Ja,
mm.
Han är social.
Ja.
Han är glad. Så att när det är slitigt, för det är slitigt att få barn med funktionsvariationer. Det är slitigt när barnen får sjukdomar, vad den är. Och en förvärvad hjärnskada, det är ju det han har fått på grund av hjärninflammationen.
Just det.
Och det är ju inget som man föds med, utan det är ju, och det är ju heller inget som går över.
Nej. Så han är en 19-årig pojk nu.
Ja.
Med kognitiva förmågor som liknar typ 7-8 år.
Ja.
Mm.
Och talet, när det är 2 år som vi gjorde den utredningen på Folke Bernadotte, men då var talet på en 2-3-åringsnivå.
Mm.
Sen har han utvecklats och hjärnan är fantastisk. Den utvecklas. Och den, men de här R-bildningarna som har blivit, de går ju inte att trolla bort. Men det kan ju hitta nya kanaler och nya sätt att kommunicera in i hjärnan.
Mm.
Sen är det ju klart att Edvin var 15 när han blev sjuk. Han har ju skapat sig ett ordförråd. Han har ju minnen som han då...
Men hur är prognosen nu då?
De har nog... Återigen, jag får säga så här. Har de försökt att sagt något? Att det kan bli så här eller så här?
Mm.
Så har jag nog inte hört. Utan jag har hört att hjärnan är under utveckling till 25 års ålder. Och att det kan hitta nya. Men självklart har man stroke-liknande och Alzheimers-liknande skador, man har utvecklad afasi, så är det ju inte så att han kommer att vakna en dag och allt är som vanligt. Däremot så är det ju så här att de här Alzheimers-liknande skadorna är ju inte jämförbara med om jag skulle få Alzheimers, så kommer jag ju att bli sjukare och sjukare och tappa mer och mer minne.
Mm.
Edvins skador är ju att han inte kommer ihåg. Han kommer ihåg väldigt lite från sin barndom, väldigt lite. Han kom ihåg väldigt mycket av sommaren 2020.
Mm.
Det hade kvittat.
Mm.
Ja. Så att han blir ju inte som en Alzheimers patient sämre och sämre. Utan han kan ju lära sig saker. Nu håller han på att lära sig tecken som stöd.
Mm.
Och lär oss. Det är ju jättefantastiskt att se glädjen. Och jag tycker också, nu är jag mamma. Så det är klart att jag kanske inte alltid är, ska jag säga, objektiv. Kan det vara rätt ord?
Det låter fint.
I hur det kan vara och hur han låter och sådär. Men jag upplever att när han använder tecken som stöd så hörs det tydligare vad han säger.
Mm.
Men det vill ju till att mottagaren att man kan tecknet som stöd också.
Ja, just det.
Mm. Så att, ja.
Han har ju 3 systrar också. Du pratar om lilla syster Alva.
Ja.
Ja. Hur har hon resonerat i den här resan?
Alva hade det jättetufft. Jag ska inte säga för mycket om Alva. Men hon hade det tufft, såklart. Hon och Edvin, det var ju de mot mamma och pappa.
Okej.
Okay. Och det är klart att det är svårt att se sin storebror förändras så mycket.
Mm.
För att delvis, han är ju fortfarande, vissa saker kan vi känna igen jättetydligt. Han är fortfarande liksom hög integritet. Att nej, vilket man inte kan tro om man tittar på hans Facebook-bild och sådär. Men det var en tid som inte var, där han inte var sig helt själv. Men det är klart att det har varit jobbigt. Hon gick ju i högstadiet under den här tiden. Hon gick ju på samma skola. Och Men jag vet när hon kom till Göteborg. Vi fick ju, första gången hon kom ner så var hon inte med på sjukhuset. Hon ville inte. Och vi respekterar det. Vi tänkte att...
Mm.
Sen så sa kuratorn att lilla syster behöver komma hit. Då kom hon in i rummet. Och så gör hon det där som jag hade velat gjort. Men jag vågar inte. Hon kröp upp bredvid honom i sängen.
Mm.
Och Edvin reagerar ju på mycket. Och han var ju inte med. Det kan vi inte säga. Men då såg man liksom att han blev glad.
Mm.
Och så klart att för oss att ha Alva i Göteborg gjorde ju att man var ju tvungen att göra saker. Alltså, det gjorde vi ändå. För på något sätt så lever man nog i någon sorts förnekelse. Om jag inte tror att det är så illa så är det inte så illa.
Mm.
Vilket det då var. Så att hon var i Göteborg en del, men hon var också hemma en del med stora systrarna. Som också har upplevt det här som en jobbig livsomställning. Ja, klart.
Jag tänker på sjukhus. Jag har viss erfarenhet av att vara på sjukhus utan att veta vad som komma skall. Och det är ju den här berg-och-dalbanan som tar knäcken på en. Man försöker hålla modet uppe och sen så får man något besked som gör att man rasar.
Ja.
Och så ska man förhålla sig till detta.
Ja, på något sätt. Och nu var ju vi tillsammans, jag och Jonas. Men vi var ju aldrig tillsammans på sjukhuset hos Edvin.
Nej.
För det var covid. Vi fick vara tillsammans när det var läkarmöten.
Mm.
Till slut. För jag sa, jag pallar inte det här utan Jonas. Bara på telefon eller sådär. Så att då fick vi komma båda. Och sen när Edvin kom till avdelning, då fick vi vara tillsammans allihopa på rummet. Det tror jag inte alla fick, men... Han var väl dåligare än vad vi fattar. De gjorde ju en biopsi på hjärnan på honom i november 2020. När han transporterades till ett annat sjukhus. Sahlgrenska var det väl. Där man då såg att det är skadat. Så att, det var en tuff tid för oss alla. Och jag vet, jag sa till... en läkare där på Näl när han låg på IVA. Jag måste ha min flock runt mig. Nu får flocken klara sig utan dig. Men jag ville verkligen ha alla mina barn. Barnbarn.
Mm.
Runt mig. För att. Jag vet inte riktigt varför. För jag hade ju inte kunnat ta hand om alla.
Vad menar du med det?
Jag menar att jag var väl så skör själv.
Ja.
Egentligen. Och, men om jag hade fått dit barn och barnbarn. Så kanske jag hade, lite som jag säger, när Alva kom. Så var man ju liksom ändå tvungen att fixa lite käk.
Ja, man
kunde
fick
inte grotta ner sig i rummet när man inte var på sjukhuset.
Man fick utan, mentalt lämna ibland.
Ja.
Mm.
Det var...
Du har alltså tre döttrar.
Mm.
Och du har nästan, kan man säga, haft två söner då också. En före sjukdomen och en efter.
Ja, men så är det ju. Alltså det kan man ju inte bortse ifrån att vi hade en annan karta.
Mm.
Sen, som vi säger inledningsvis, att den resan som han gjorde den sommaren 20 då. Om vi tar när det liksom... blev värre och värre, så hade det ju inte kunnat fortsätta så heller. Det hade ju inte blivit bra. Och vad jag än tycker om HVB-hemmet i efterhand, så säger jag ändå att tack och lov att han var bland vuxna.
Mm.
Och inte med några kompisar någonstans när han blev så här sjuk.
Och så blir en mental limbo, tänker jag, när jag har funderat på ert öde. Att när han hade sin ADHD kunde han ju inte bo hemma. Men efter sjukdomen så kan du ha honom hemma.
Ja.
och du som gillar att ha din flock runt dig. Hur resonerar du kring det att innan han fick sin hjärnskada så bodde han inte hemma?
Alltså, vad ska jag säga? Om man säger så här då. Jag hade ju inte tänkt mig att vara typ en småbarnsmamma.
Nej.
I den här åldern. Och det är man ju lite. För han är ju beroende av oss vuxna runt sig. Samtidigt som jag tycker det är skönt när de är hemma.
Mm.
Så kan jag också känna ibland att skönt, nu är jag ensam igen.
Mm. Mm.
Så att det där är ju, och det är väl så för alla föräldrar, det såklart.
Mm.
Och har man då barn som behöver en på ett sätt som man inte hade räknat med. Det är så svårt därför att ingen av oss vet hur våra barn ska bli. Eller
nej.
Så. Men det är klart att har man en bild och så händer det något traumatiskt som förändrar bilden ganska rejält. Så måste man ju, jag vet, jag har sagt ibland att jag har svårt att acceptera att det blev som det blev. Men det måste, alltså, jo, jag måste ju acceptera. Jag måste ju ha en förståelse för att nu är det så här det ser ut.
Mm.
Och så kan jag tycka att det är jobbigt ibland och vissa dagar. Eller att man inte kan vara spontan utan man måste planera.
Mm.
Så att man har någon som är medvind. Det är klart att det är en omställning. Men om jag tänker de mörkaste tankarna.
Ja, hur låter de?
Så kunde jag ju varit utan Edvin. Och vilket liv hade det varit?
Mm.
Nu får jag ändå tänka att jag har den här fantastiska sonen.
Mm.
Och mycket av hur han är idag är ju hur han var när han var yngre. Så att, men visst, det är en omställning.
Ja, för om vi kallar det för två olika Edvin, en före och en efter, så var det ju ändå två killar med särskilda behov.
Ja, men, ja det var det.
Men behoven är ju extremt vitt skilda.
Ja, ja men det är det ju. För såklart att med rätt stöd och hjälp så i de bästa världar så kan du ju faktiskt leva ett väldigt funktionellt och bra liv med NPF-diagnoser.
Mm.
Sen, som sagt, vad de säger ADHD. Jag skulle kanske, och det är ju så att den diagnosen blev påskyndad av socialtjänst och skola. Och ärligt så vet jag inte hur mådde han under utredningen. Var det bara våran Edvin eller var han påverkad av något? Mm. Eller inte?
Att han inte var drogfri när testen gjordes?
Mm. Det är klart att det är tankar som cirklar. Och det är klart att den här ADHD-diagnosen som står med på varenda papper kan ju ställa till dig i framtiden med försäkringar och sådana saker.
Har han fortfarande kvar sin ADHD-diagnos nu?
Ja. Det står med i alla papper.
Har man gjort en ADHD-diagnos efter han blev sjuk? Om det är
inte vad jag vet.
Jag tänker, i och med att han är så kognitivt förändrad,
ja.
Så är det kanske inte säkert att han har ADHD längre.
Den tanken har slagit mig.
Mm.
Och så tänker jag, det här ska jag ta reda på. Så blir det så, nej, jag orkar inte.
Nej.
Men det är klart att han kommer ju inte någonsin kunna ta telefon och ringa tjena. Jag heter Edvin, jag är jättebra på och fixa dammsugare. Har du ett jobb till mig?
Nej.
Och han kommer heller aldrig klara att jobba mer än deltid. Han jobbar i Karlanda kyrka somrarna. Och första sommaren 2021 då var det ju lite med hjälp av kommunen och ungdomsjobb.
Mm.
Och vi kände att nej, men Edvin behöver nog få göra något och sådär. Sen året efter så kontaktade jag dem och ja, men han var välkommen.
Mm.
Och i år så ska han tillbaka igen. Han har jobbat.
Trivs han med det?
Han tycker det är okej i alla fall. Och han är väldigt medveten om att man behöver pengar.
Mm.
Och jobbar man inte, får man inga pengar.
Nej, då kan man köpa, man kan köpa massa kul.
Ja.
För pengar.
Fast han är snål.
Mm.
Nej, han är inte snål. Nu var ingen snäll. Han
ekonomisk.
Ja. Han kan köpa Daimglass och bjud på. Han kan, men om jag säger nu ska du köpa den här tröjan. Ah, behöver inte.
Mm.
Så, men han är väldigt medveten om pengar. Och att jobbar man så får man pengar.
Mm.
Och eftersom hans minne är så påverkat så förstår han ju inte. Varje månad får han utökat barnbidrag får man. Nu ska vi söka aktivitetsersättning. Men han förstår inte varför han får de här pengarna. Han går ju bara i skolan.
Mm.
Varje månad har vi den här dialogen. Mm. Ja, men alla som går i gymnasiet får de här pengarna. Alva får också.
Mm.
Ja, så att, men han förstår pengars värde.
Mm.
Han jobbar. Och han gör det bra.
Mina damer och herrar, det har äntligen blivit dags, inte bara för mitt och Maltes favoritmoment här i programmet i podcasten, utan jag gissar för er allas. Det har blivit dags för Tombolan!
Tombolan!
Då, Anneli, har vi en grön tombola framför oss. För jag tänker, en mamma som har varit med om allt som du har varit med om har fått tänka och tänka om, jobba med acceptans. Så jag skulle tycka att det var kul om vi provar den här tombolan som har massa existentiella frågor i sig.
Ja.
Känns det okej?
Ja.
Du sa lite när jag tog fram den att det känns lite otäckt.
Ja, och så att, ja, men vi kör.
Kör.
Ska jag snurra den?
Ja, visst, kommer det åt.
Ja.
Och så är det en liten lucka där. Jag kan väl ta ett par stycken.
Ska jag läsa? Vad får dig att känna dig lycklig? Ja du, vad är lycka?
Mm.
Är det den stora fina bilen jag har? Eller är det... Alltså lycka, jag kan känna mig lycklig av att se att mina blommor kommer upp. Jag kan bli lycklig av att mina barn mår bra. Jag kan bli lycklig av att jag hittar en bok som jag tycker om. Lycklig är så mycket.
Aha.
Oftast tänker man de här stora sakerna, ja, bra pengar, men det finns så mycket i det lilla.
Mm.
Och jag blir lycklig om vi nu ska hålla oss till det vi är här och pratar om, att vi har varit med om något svårt, så är det klart att jag är lycklig för varje dag som mina barn får vara friska, det inte händer något.
Mm.
Något jag aldrig kommer sluta med. Ja. Förhoppningsvis kämpa för mina barn och barnbarn. Och också ge mig själv tid till vila och avkoppling.
Mm. Är det något du glömmer bort? Det sista?
Nej, jag har blivit jätteduktig på det.
Mm.
Eller man kan säga så här att min kropp säger stopp.
Mm.
Och då är det stopp.
Vad händer då?
Jag blir jättetrött.
Ja.
Jättetrött. Så att, ja. Tycker om att läsa. Jag tycker om att... Jag hoppas inte jag kommer sluta skriva på något sätt. Att jag fortsätter med det. Och bryr mig om andra.
Mm. Vi om det är okej så veva och ta två stycken till. Vad är kul här är. Det var du bra på. Känns det mindre otäckt?
Ja.
Ja.
Då grät jag senast. Det var faktiskt häromdagen. Jag har nog med stigande ålder blivit väldigt lättgråten. Och jag har också lärt mig att acceptera att det inte är farligt om någon ser att jag faktiskt gråter. Och ibland gråter man av glädje. Ibland gråter man för att man är trött.
Mm.
Någonting går emot en så att man gråter. Jag kan gråta om en kompis berättar någonting som är ledsamt, så kan jag liksom gråta över det också på något vis. Ibland så gråter jag. Men det var häromdagen. Då var jag trött. Jag var lite ur form.
Mm.
Så
då är det lätt.
Ja.
Och jag håller med dig. Och det vet jag inte vad det beror på. Men ju äldre man blir, ju mer lättrörd rörd blir man.
Ja. Det kan vara att det låter kanske klyschigt, men yngsta barnbarnet var ju väldigt liten när Edvin blev sjuk. Och han pratade sent. Och så hade jag kommit hem från jobbet, eller jag hade i alla fall parkerat. Och så ringde det. Då kopplade jag upp sig mot bilen och så hör jag barnbarnet. Då grät jag floder, kan jag säga. Samtidigt som jag då ska prata och vara glad.
Ja.
Äntligen ringde han.
Mm.
Och det tror jag är något som jag har lärt mig, att det är okej att gråta. Jag har nog, det är lättare att visa ilska, vet du, än att gråta.
Mm. Mm. Hade du en kvar?
Ja.
Mm.
Vad får dig att känna dig olycklig? Det är ju samma som lyckan där.
Mm.
Alltså att ena dagen så kan det vara att däcket på bil går sönder. Eller det händer något sån här små grejer som egentligen inte är något att vara olycklig för. Men det som, något som gör mig olycklig är när människor lämnar för tidigt. Sen är väl inte jag rätt att bedöma vad som är för tidigt eller om tiden är färdig. Men när människor blir sjuka, någon i omgivningen drabbas av något, så kan jag bli, inte det är ett djupt ord, vet du, olycklig.
Mm-hmm.
För du kan bli olycklig. Eller man kan säga, ibland så säger man, jag tror jag blir olycklig över den ungen eller något.
Mm.
Men vad är de här orden? Vad är olycklig?
Mm.
Är det att man inte kan åka till Thailand en gång om året? Eller är det om barnen blir sjuka? Eller om min man? För den delen skulle bli sjuk, eller det är klart att det skulle göra mig olycklig. Och det är ju något jag är rädd för.
Mm.
Det är ju en rädsla jag har. Ja. Att det ska hända någon av de andra något.
Mm. Jag hade en gäst i min podd här, gitarristen Johan Norberg. Han uttryckte sig så bra just med det här med lycklig och olycklig, att lycka är avsaknaden av olycka. Alltså, ja. Så länge folk är friska och att man får vara tillsammans så är man lycklig. Jag är ganska säker på att de flesta håller med om att pengar har egentligen ingenting med lycka att göra. Den kan göra livet enklare och smidigare ibland.
Ja.
Men det har ingenting med lycka och olycka att göra.
Nej.
Vi stänger tombolan. Avslutningsvis, Anneli.
Mm.
Du sa under intervjun, om det inte är bra nu så ska det bli bättre sen.
Ja.
Har det blivit det?
Ja, absolut. Våran Alltså den här bilden som man skapar sig när Edvin var som sjukast och han inte kunde gå. Han kunde inte prata. Det är klart att den bilden var jätteskrämmande.
Mm.
Sen är det alltid skrämmande. Och tänka att oj, hur ska det bli? Hur kommer framtiden bli? Och det tänker man ju om alla sina nära och kära.
Mm.
Hur ska jag... Men nu har vi ändå landat i. Han går i en fantastisk skola. En sån skola skulle jag unna varenda unge. Han har ett bra boende i Ed med personal som är engagerad. Han lär sig saker. Han jobbar lite grann. Vi tänker att han ska bo på gruppboende. Ja.
Mm.
Så det är klart att det har blivit bättre än vad det var i december 2020.
Hur ser livet ut om 5 år, tror du?
Om fem år?
För dig och hela familjen.
Ja, om 5 år så tänker jag att... Då har alla barnen förhoppningsvis flygit hemifrån.
Mm.
Edvin kommer ju aldrig bli helt självständig, men med rätt stöd och hjälp så kanske vi kan leva ett mer liv som andra i våran ålder och spontant göra saker eller utan att tänka att någon behöver. Sen kommer Edvin alltid vara välkommen hem och det är alla barnen. Alltså dörren är alltid öppen, men förhoppningsvis så har jag ju kvar mitt jobb som jag tycker om.
Mm.
Om inte någonting händer på vägen. Men ja, nej, det är väl mycket samma, jag tänkte säga.
Mm.
Nyare bil kanske.
Mm.
Förhoppningsvis så har jag också nått ut till fler om vad förvärvade hjärnskador är. Vad är epilepsi? Hur kan det påverka individer och hamna i det här?
Vill du ut och föreläsa?
Jag har faktiskt läckt att jag kan.
Mm. Du leker ibland. Du leker att du slutar och leker att du kan. Och tänk om du kan.
Ja. Nej, jag hade en föreläsning på Trammuseet i år som jag ordnade. Och jag har förhoppningsvis 2 sittningar i augusti som någon har bokat. Och då är det så här att det som är svårt i det är ju att sätta en prislapp.
Mm.
Och att man klarar att ge åhörarna det de vill höra. Lite så. Men det är någonting som jag... Ja, men det var roligt. När jag hade gjort det en gång tänkte det här kan jag ju göra igen.
Mm.
Det var inte så farligt.
Det är en bra helig kick efteråt.
Ja, men det var det.
Mm.
Och att jag fick väldigt bra respons. Sen hörde ju till saken att de som var där är ju mina... Sådana som jag känner och sådär.
Det är så man börjar.
Ja, någonstans måste man ju börja. Och det är klart, men det var anonymt. För jag hade att jag ville gärna att de skrev ner lite om vad de tyckte. Och vad kunde jag gjort bättre. Och var det något som saknades och sådär.
Nej, men stort lycka till.
Tack.
Med allt som ligger framför. Familjens utveckling och dina föreläsningar.
Ja.
Och tack för den stunden att jag fick komma till Holmedal.
Och tack för att du ville komma.
Självklart.
Jättekul.
Mm. Det var Anneli Skog med sin berättelse om sin son Edvin. Livet kan verkligen vara olika. Nästa avsnitt ska ni få träffa Erik Tyrell som faktiskt kommer... Ur den här musikalen som vi pratade om i början på det här avsnittet. Nu skriver han böcker och föreläser om att bli sin bästa version. Det kan ni verkligen se fram emot. Fram till dess, var snäll mot dig själv.